הסיפור מבוסס על מאמרים מהספר כתבי בעל הסולם. את הספר ניתן להוריד באתר קבלה לעם, kab.co.il.
Vi läser ur en artikel av Balasalam med heter Ett bud. Den finns inte översatt till varken engelska eller svenska. Frågor kan man ställa på kab.tv/eng. Den som utför ett påbud är lycklig, för man dömer hela världen till meritens vågskål. I skaparens arbete finns inget arbete i att hålla mitzvot förutom lishma, det vill säga att bringa belåtenhet till sin skapare. Mästaren har redan sagt att bringa belåtenhet till sin skapare för inte för hans skull kommer man ändå komma till hans skull. Det vill säga, även om man inte kan komma till, inte kan vara lika den övre kraften enligt sin natur, vi måste också vara givande mot honom för att komma till samma grad som i den avbildningen av världen och gästen, att om jag vill växa till det bästa möjliga tillståndet, det hela tillståndet, då måste jag bringa mig till formlighet med givaren och världen som är kärlek och givande, om jag vill nå en grad av internalitet och helhet. Då måste jag anpassa mig till honom. Att anpassa mig till honom, det innebär att bringa honom belåtenhet, precis som han vill bringa mig belåtenhet. Så den kabbalistiska visdomen kommer till oss som en metod med omformande ljus som bjuder in en kraft som bringar oss till en formlighet med den övre kraften, med skaparen. Så han säger, jag säger att det första och enda budet, så här, det enda budet, går ingen annanstans, för jag vet att det inte har någonting annat som kan vara mer säkert. Jag läste ju att komma till henne, hennes namn, är att acceptera på sig själv och inte arbeta för sin egen skull, utan för det som är nödvändigt. Det vill säga exakt att tillfredsställa sin egen existens. Och resten av tiden bör man arbeta för allmänhetens skull och för varje varelse i världen som behöver frälsning eller räddning. Först och främst är det klart och tydligt att var och en måste arbeta för sin egen existens, och först och därefter, när man är klar med att ha säkerställt sin existens, då måste man jobba så mycket som man kan för de andra. Det här är den rätta formen av anpassning till skaparen. Varför? Jo, för att bry sig om sig själv. Först och främst fyller man sig själv på graderna stilla, vegetativ och djurisk, att man inte behöver mer. Och på den talande nivån, där man inte alls är kroppen på den talande nivån, utan allt är på den inre nivån i människan. Så allt, hela ens inre måste vara inriktat på givande till andra. Är det klart? För naturen vi befinner oss i, det är ändå 3 grader, stilla, vegetativ och animalisk. Och vi i de här 3 graderna måste vara precis som naturen, som alla levande, som hela naturen. Graden människa eller Adam i oss, den talande nivån, den som växte fram för 100 000 år sedan, låt säga, ovanpå den juriska nivån, den nivå som man inte ser, det är medvetandet, det är någonting inre. Det är inte så att det finns något särskilt, någon särskild skapelse. Det finns en särskild grad i bearbetandet av materien. I den här graden Den här graden är verkligen förvirrad, det är verkligen oklart för oss. Vad innebär det att vara en människa överhuvudtaget? När jag tittar på någon och säger, nej, det där är ingen Adam, det är ingen människa, det beter sig som ett djur. Och honom kallar jag en vild best. Men hur kan vi definiera att vara en människa, att vara Adam? Vi har ingen form enligt vilken vi kan säga det. Hur skiljs den här personen från ett djur? Och därför den här formen, om vi letar efter den, ett inre uttryck, då kallar vi Adam enligt det framtida målets namn, som den här formen måste omvandlas till att bli lik skaparen, och då kommer man att kallas för Adam, men för tillfället inte, enbart för framtidens skull. Så för att komma till det här säger han, det första budet är att inte arbeta för sig själv mer än för sin nödvändighet, och resten ska man bry sig om andra. Det vill säga, om man existerar på ett sådant vis, bryr du inte om andra, vad de kommer att säga till dig eller vad de inte kommer att säga till dig. Du bestämmer dig för det här beteendet, och om du gör det, då kommer du komma till formlighet med skaparen. Ja. Finns det några frågor? Nej? Ja. Lär du dig att tala så i yeshivan? Morse? Nej, det kan jag inte komma ihåg. Nej, jag bryr mig om mig själv i första hand. Hur kan det då vara så att jag bryr mig om mig själv i första hand, att det betraktas som att bry mig om andra? Man kan säga att det är under villkoret att du menar det. Mycket bra, han var mycket precis. Ja, fortsätt. Alla förstår och alla håller med. Jag har en fråga. Jag förstår inte den första paragrafen. Den andra paragrafen, den är mer praktisk. Det finns, att det finns skapelsen, att det inte finns något arbete för skaparen eller engagemang i mitt svårt, som kallas för rent givande och korrigering av mig själv. Detta genom vad då? Jo, genom omformande ljus som kallas Torah. Man kan inte hålla detta annat än i Lishma, det vill säga för hennes skull, för givandets skull enbart, utan någonting för sig själv. Och då får man, därför behövs det övre ljuset för att det ska göra det här för, så att man ska kunna göra handlingar, inte baserat på ens eget bränsle, egoistiska bränsle, där man ser någon nytta för sitt ego. Sanningen är att det inte är ditt ändå. För senare kommer det att separeras från och inte ha någonting. Men bortsett från det, att den övre kraften kommer att komma och ge dig kraften som är rättfärdigad av din natur, det vill säga att bringa belåtenhet till sin skapare. En skapare är någon som befinner sig utanför en. En person som befinner sig utanför en. Eller änglar, jag bryr mig inte om vad. Om det finns utanför min kropp, då känner jag att det helt enkelt kommer att vara bortkastat. Det finns inte. Det är det jag känner. Och därför att bringa belåtenhet till skaparen, det är som att kasta det rejält. Men de vissa har redan sagt att engagera sig i Torah och mitzvot, även i inte för hennes skull, det vill säga även om man inte kan utföra det, då ska man bete sig och göra det man kan i en grupp, i studier, vad man kan. Då kommer man att se att genom alla de här tillstånden kommer man att komma till det. Varför? Jo, för att de tillstånd som de visar berättar för att vi ska göra, de handlingar som man måste göra, det är de handlingar som, även om de inte är med rätt intention, även om man har en egoistisk avsikt, så drar de fortfarande det omformande ljuset till en. Hur fungerar det här? Vem kan förklara för mig hur det här händer? Varför? Genom att jag engagerar mig i det de visa säger att jag ska göra, dras det omformade ljuset till mig. Jag läser i en bok att jag måste göra så här och så där och så där. Och jag utför den. Varför får jag en andlig kraft som förändrar mig genom detta? Hur fungerar den här mekanismen? Jag ser att helgen opererar på för det sämre. Lika den övre. Jag vill säga någonting om den. Kom igen. Vill du säga samma sak eller? Formlighet med den övre. Ja. Jo, det är rätt. Men finns det något mer att säga kanske? Vi känner till dig från dina handlingar. Ja, från dina handlingar känner vi till dig. Det var det han säger. Ja, okej. Okay. Finns det något mer? Vad kallas ett botemedel eller en dygd? Genom att annullera mig själv mot den övre graden inkluderas jag i den och jag får styrkan från den. Det är mer korrekt. Genom att jag följer det de dikterar för mig, de stora, kopplar jag mig an till dem och då får jag ifrån dem jag får den här andliga tillfredsställelsen. Och den andliga tillfredsställelsen, den känns fortfarande inte i mig som inre ljus utan som omgivande ljus. För jag kan fortfarande inte tåla det inom mina kärn och därför finns det inget pnimi och makif. Det finns inget inre och yttre utan det är bara ett övre ljus. Det finns i mig men jag kan fortfarande inte bearbeta det på ett, med tydliga, klara kärn. Men det arrangerar mig redan och verkar på mig. Men just den här förbindelsen, genom att jag engagerar mig i det mina lärare berättar för mig, kopplar jag an till Malchut Ein Sof. Ja, den är det. Att tjäna skapelserna genom skaparens påbud. I detta påbud finns det två delar. Ett, alla bör förstå att de arbetar för att det här arbetet accepteras och godkänns av alla människor i hela världen. Och det andra är att på grund av att denna mitzva kan kvalificera en bättre att följa och hålla Toran för hennes skull. Eftersom förberedelsen är en del av målet. Och när man arbetar för skapelserna arbetar man för deras skull istället för sin egen skull. Och därför kommer man gradvis att kvalificeras att hålla mitzvan för skaparen istället för sin egen skull. Och det är klart att intentionen bör vara att följa skaparens påbud. Det vill säga, den här formen av givande, den kan vi göra på grund av flera olika skäl. Om det verkligen är givande från en människa, då kan det vara givande gentemot de andra. Utan skaparens påbud. Och enbart i enlighet med skaparens påbud. Antingen rättfärdigandet på grund av att skapelserna själva behöver det och kräver det. Och även här har vi en egoistisk form och en altruistisk form. Och även i enlighet med skaparens påbud kan också finnas en egoistisk och en ren form. Avgivande. Det finns i mitt svar som det finns två nyttor. Ett, var och en förstår att man arbetar eftersom det här arbetet är rättfärdigt och överenskommet av alla människor i världen och för andra. Är den här mitt svar som bättre kvalificerar den att komma till tillståndet att utföra Torah mitt svar för skaparens skull. Eftersom förberedelsen är en del av målet. För ens vana är att arbeta med skapelserna och därför gör man för de andra skull och inte för sin egen skull. Och om det är så, då kommer man gradvis att kvalificeras att utföra mitt slott för skaparens skull och inte för sin egen skull. Och självklart bör avsikten vara att upprätthålla dessa mitt slott för skaparens skull. Det är inte så tydligt det här, va? Låt oss fantisera. Om skaparens påbud vore att stjäla. Och vi vill komma till att upprätthålla hans begär. Välsignad bara han, förstår du. Så i vilken form skulle vi då försöka stjäla på den? Ja, verkligen. I vilka former? Men det är ett påbud, ja. Hela världen skulle då ta tag i dig och klå upp dig och så vidare. Men jag har inget val, det är ett påbud från någon. Ja, den övre kraften opererar på det viset. Jag måste följa det. Men det är ingen fråga om jag vill det eller inte. Det finns ingen fråga om hur skulle världen se ut då. Jag har en bild av det. Ja. Ja, målet där. Hur skulle världen se ut? Jag var skrattad åt. Precis som idag. Ja, det borde jag och nej, för vi är lite hycklare. Borde jag och nej. Det vill säga, om påbudet vore att skada andra, ja, då vore formen mycket lik det som sker nu. Från inom människan skulle den rättfärdiga kallas den som försöker göra det på det mest ja, jag ser inte riktigt att ni kan klädja er i det här så snabbt. Ja. Jag skulle stjäla hela världen om man lät honom stjäla. Det vill säga, skulle de låta dig eller inte? Skulle de låta dig stjäla mer eller mindre än idag? Om människans natur uppenbarades över hela världen att vi helt enkelt alla är tjuvar. Vi stjäl allihop. Vi är inga hycklare. Vi döljer oss inte med några... Några höljen om att jag är snäll och trevlig. Nej. Alla de som döljer sig själva, de döljer sig själva. Men den sanna rättfärdiga. För de är ett påbud att stjäla. Föreställer. Hur relationerna mellan oss och hela världen och systemen skulle förändras i världen. Det är mycket enkelt. Men ser du hur svårt det är att förändra vår vanliga perception? Det är ett tecken på att vi sitter fast vid någon form. Och den här formen, den framträder för oss som att den existerar. Även om den bara finns avbildad i vårt medvetande. Okej. Okay. Ja, men visst, vi får göra sådana här övningar. Nu kommer vi att gå tillbaka till vår riktiga värld. Så han säger att det vi behöver nu är att hålla givande på grund av att skaparen har påbjudit det, inte för att det är bra för skapelserna och att man sedan stödjer det av den anledningen. Att man gör bra saker, trevliga, att man är en hjälte, att en särskild person och så vidare och så vidare. Jag visste mer om pris, Nobelpris, i fred eller ekonomi eller ja, den som vet hur man ska stjäla mest maktfullt, kraftfullt. Den som vet hur man ska spinna hela världen och den som väcker flest krig får sådana priser. Så... Allt är hycklande. Ja, för tillfället fortsätter vi. Men det vi behöver är att göra givande och inte av någon annan anledning. Att de omgivande människorna stöder mig, det är inte viktigt för mig. Alla kan vara motsattare. Och det kan vara så att alla längs med vägen kan vara emot mig. Så att jag ska gå och analysera mig själv mer och mer, att jag gör det enbart. Att det är skaparens påbud. Enbart på grund av det. Så längs vägen kan det hända att jag har stött på mycket motstånd. Och faktiskt kan det vara så att jag vill förklara för alla att jag vill ge och älska. Varför alla är emot det? Varför är alla emot det? Förklara det för mig. Varför vill alla klandra mig för alla möjliga sorters problem som är fruktansvärda? Skräp. Avfall. Varifrån kommer det här? Det kommer från skaparen. För att rycka in mig ännu mer. För skaparens skull enbart. Och inte att vara trevlig eller snäll i folk i världens ögon. Med mening. Det här är precis som han skriver. Att vara i skaparens tjänst för skaparens skull. Inse att man kommer att ta emot en mycket, mycket obekvämt respons från dem. För att man ska bry sig om dem. Men ens avsikt ska vara enbart. Att jag gör detta enbart för dig. Det är så det är. Är det klart och tydligt så här långt? Annars kan vi aldrig nå skaparens påbud. Det kommer att vara ett allmänhetens påbud. Gör sig. Så vad är meningen? Det här är nu tillståndet som för en bebis. När ni blir starkare, när ni förändras, när ljuset opererar och stabiliserar er lite, då. För att stabilisera er korrekt, då börjar de skära av ifrån er för att få en viss form som är marmor. Man kan använda vad som helst, det är inte viktigt. Men känn till att från för att rikta in sig själv korrekt mot skaparen och snart att få mycket skarpa svar. Men det är oklart för mig fortfarande. Kan jag ställa frågan? Jag blev tillbörd här att kontrollera vad som är nödvändigt för mig, inte mer än det. Men jag måste se hela tiden. Ja visst, den här nödvändigheten, den säger det mycket bra. Min nödvändighet idag är en lyxjakt. En lyxvåning. Vad skrattar du åt? Ju mer jag studerar och avancerar, desto mer ser jag att min jakt, den sitter där. Den ruttnar. Min lyxvåning, den går jag inte ens upp till. Jag vet inte ens när jag gick upp till den sist. Jag sitter nu i något rum eller i något hörn. Inuti centret. Och så vidare. Jag vill säga att jag börjar se att de här sakerna försvinner ur mitt synfält för att de inte är viktiga. Och då ser de inte också långsamt, långsamt i enlighet med det omformande ljuset. Minska min nödvändighet till en grad att jag vill inte säga till ett ljusnivå, för ett ljusnivå i våra ögon är, men ja, snarare vi har Talmud och övriga exempel att människan måste komma till vad som är accepterat i ens tid, i sin tid, som en normal existens. Det som är en nödvändighet, det är det som är bekvämt för mig att utföra i min i mitt närmande mot skaparen. Jag behöver inte begränsa mig själv. Men om jag inte befinner mig i det här, då är det inte viktigt för mig vad. Jag kommer till och med ihåg i det ögonblick där jag frågade Rabash om det, och han sa mycket enkelt. Helt enkelt. Är du ledsen att någonting försvinner som är ditt? Skulle du vara lyckligare om du inte behövde det alls? Låt säga, jag behöver en bil, jag behöver ett hus. Allt som finns inom huset. En modern människa har ett helt paket. Vad kallas det? En liten korg. Men utan det klarar man sig inte. Det är det här som kallas för nödvändighet. Så den här nödvändigheten har två villkor. Om man inte behövde det här, det vill säga om man levde på luft och man inte behövde kläder alls, då skulle man hela tiden vara en klädnad i enlighet med årstiden, och man skulle känna allt på ett bekvämt sätt. Man skulle vara bra både i magen och på utsidan, skulle det vara lyckligare, var det inte? Jag ställer den frågan. Det finns saker som jag ser att jag... Det finns saker som jag verkligen inte vill att de ska försvinna. Som till exempel imorgon. Jag gillar att surfa, jag gillar att hänga på stranden. Och så finns det en handling som jag utför i gruppen, och jag måste handskas med den här frågan. Ska jag nu avvara 2-3 timmar och gå till stranden? Eller... Om det finns någonting jag måste göra, då ska jag göra det på eftermiddagen. Det kanske kommer att skada några. Okej, om det är nödvändigt, då finns det ingenting att göra. Senare kommer det att förändras. Det här förenas med beslut som kommer under över tid. När man kommer genom åren. Kommer man fram till olika beslut, och det kan vara så att man förblir det. När jag gick till Rabash, då brukade vi gå från klockan 9 till 1 på eftermiddagen. Ja, låt säga till 12. Då var vi... antingen under en promenad i parken eller ner till stranden. För alla dagar utom Shabbat. På Shabbat gick vi bara runt stället där vi var. Och senare så har läkaren att du måste gå ut en timme på kvällen. Vi brukade gå ut 6 eller 7 på kvällen. Pausen med honom, den var, jag tror att det var mellan 6 och 7 på kvällen. Nu brukade vi gå ut på en liten promenad nära hans hem. Och doktorn sa, om du känner att du måste, då måste du. Då är det bra för dig. Och senare förändras det, det vill säga det här är inget problem. Fortsätt med din surfbräda där och runt på vågorna. Har vi något mer, seriöst? Ja, något litet. Det verkar som att man inte behöver söka de här ansträngningarna medvetet. Det är en process som man måste lägga märke till. Ansträngning med kraft, det kan bara ske genom att inkluderas i gruppen. Därigenom kommer alla tankar komma som kommer att rikta in en. Så inte anstränga mig med mina begär, utan anstränga mig i förbindelsen med gruppen. Ja, det stämmer. Okej, 2 vägar i tåren. En väg som är relaterad till skaparen och människan, och den andra som är relaterad till människan och sin vän. Och jag kallar er alla, i alla fall, till att engagera och acceptera på er själva det som finns människan och sin vän. Och därigenom kommer man att ämna att fullständigas mellan människan och skaparen. Det är för att de här sakerna som finns mellan människan och sin vän, det är praktiska saker. Det är saker som man kan arbeta med. Man kan hela tiden vara fastkedjad vid tankar och begär. Inte tänka på det här, men vad det gäller utförande. Är det definitivt det här som gör någon nytta? Ja, Moshe. Ursäkta, jag kommer att gå tillbaka lite grann här. Han säger ett mitzva, ett bud. Vad är skillnaden mellan detta mitzva av Bala Salam och ett mitzva av Slonim, eller de har en mitzva att göra någonting annat? Kommer du nu att engagera dig i en jämförelse mellan religion och Kabbala? Har du något påbud på någon annan plats som jag inte riktigt känner till? Och det som är här, nej, jag vet inte, jag kan inte riktigt säga det här. Jag ska skriva detta åren i omformande ljus, att jag skapade den onda böjelsen och jag skapade tåren som en krydda för ljuset i den omformar. Och vi måste se om de som engagerar sig i tåren verkligen avancerar mot det goda. Har de begär att ge till andra? Har de kärlek till andra? Eller är det bara ord? Gud förbjuder. Jag klandrar inte någon eller det de håller på med eller kritiserar. Snarare bör de själva kritisera allihop. Både kritisera det. Man som tror att man är en student av Toran. Det vill säga att man utför handlingar av givande för hela tåren går ut på att älska sin nästa som sig själv. Och även att ta emot den här njutningen och att implementera de här handlingarna. Det är allt vi har att göra. Det är att förändra vår natur. Israels folk kom tillbaka till Gud, din skapare. Jag vet inte om de här är bättre eller sämre. Gå in i alla strömningar i hasidismen och säga vad som är bättre och sämre. Ja, de här kipporna, de där kipporna, sionister. Nej, jag säger bara det Toran säger och det kabbalisterna berättar. De som engagerar sig i det här, att vi måste korrigera vårt hjärta. Som någon skriver i kommentarerna. Alla går med på det här, att det bara är hjärtat som måste korrigeras. Och att det var därför tåran gavs. Och de handlingar vi utför, de måste vi analysera. Det vi saknar, det korrigeras vårt hjärta. Eller befinner vi oss i en konstant nedgång. Så vår tåra, den ger oss inte liv, utan den ger oss död. Och det står skrivet så att det kan vara antingen livets elixir eller dödens elixir. Jag vet inte vad alla talar om, någon särskild chassidism och mellan den och kabbala. För att skilja däremellan kan jag också säga att alla religioner talar om kärlek. Fråga islamistiska fundamentalister. Vadå, talar inte vi om kärlek? Ja, Ahmadinejad säger, jag är den första som älskar andra. Tror du att han ljuger? Nej. Han tror verkligen att det är på det viset. Men det är inte politik. Vi förstår inte. Från vårt perspektiv, hur någon kan vara på ett så dolt vis att man inte verkligen förstår. Fråga dem som nu dödar varandra i Syrien eller någon annan plats. De kommer att berätta för dig. De tänker inte på sig själva som att de är brottslingar på något vis. Jag säger det till henne, religioner och trosystem och allt vad det finns. Kärlek till alla. Hur kan det vara så? Om allt är ordnat i kast, att någon inte har tillstånd att älska någon annan, vad det kallas det, att vara i kärlek till andra. Ja, det är så. Ja, vad kan man göra? Och därför behöver vi bara dra det omformande ljuset. Man kan inte säga till någon att den är bra eller dålig. För det är så skaparen har organiserat mänskligheten. Nu behöver vi bara bry oss om att dra lite ljus. Och då kommer vi att förstå. Och bara de som förstår till den grad, till det mått som de förstår, kommer de att korrigera sig själva och inte på något annat vis. Jag kommer inte att korrigera dem. Jag kommer inte ens att kritisera dem. Det får jag inte göra. Det finns bara en sak. På vilket sätt kan jag öppna den här... så att livets ljus kan flöda till dem. Och så mycket som de accepterar honom och förstår det. De måste förändra sig själva. Det finns inget tvång i andligheten och jag får inte utföra någon kritik. Det är förbjudet att göra det. Eller någonting åt det hållet. Bara de själva får göra det. Ja, okay. Nej, det handlar inte om att jämföra olika metoder. Utan det är som att han viftar med sin flagga och med detta bud säger man allt. Eller med denna handling. Håll dig bara fast vid det och då kommer detta ha allt. Det är det som är frågan, varifrån får hon det? Det vill säga, vi har tårar. Vi har dem i 613 begären. Det är vart och ett av dem behöver... Bra. Vad berättar han för er där? Att tjäna skapelserna, älska det nästa som dig själv och inte bara att tjäna dem. För att det skaparens påbud, därmed täcker du allt du behöver göra här i världen. Du höjer dig själv till skaparens nivå. Det är det här han gör. Skaparen tjänar skapelserna i enlighet med sitt begär. Och om man gör samma sak, då kommer man till vidhäftelse med skaparen. Det är en sak. Och om man gör det mot dem, då får man ett svar ifrån dem, en respons. Och detta riktar in en mer och mer mot skaparen. Man har inte i den här världen ett tillstånd som världen befinner sig i. Har man inte möjligheten... eller formen, ett instrument med vilket man kan rikta in sig mot skaparen. Jag kan inte rikta in mig själv mot skaparen genom att jag skakar en lulav eller sveper in mig själv i en talit. Hur kan jag, vad får jag för någon respons då? Allting är ju inneslutet i mig och bara med de som omger mig, de skapelser som motsätter sig det jag håller på med. Det, när jag ger till dem, då tar jag emot ifrån dem och ifrån skaparen. Från skaparen ovanifrån och från dem från sidan tar jag emot ett intryck inom mig själv. Hur fel eller rätt jag opererar för att gagna dem. För att skaparen har påbjudit det. Jag har inte, i vår värld har vi inte någon form, något ramverk förutom att gå ut till allmänheten, till de andra. Och att ge gott till dem för skaparen har påbjudit det. Och vi befinner oss i det här, i lögn på lögn. Alla som vill gå ut till allmänheten och ge gott. Och alla vill göra detta i enlighet med skaparens bud, men när vi börjar arbeta med detta, då är det också så att från ovan börjar försynen och ledningen bringa till oss och även det. Och vi förbättras. Jag ser inte någon annan möjlighet. Det finns ingen annan möjlighet. De här tecknen som vi utför med våra händer och munnar, de här påbuden om mitzvot, kors, mikve, alla de här sakerna, jag kommer inte till givande till andra genom dem. När jag kommer till givande till andra, då kommer jag till grader som kallas mikve, talit, tvillin. Shabbat och så vidare och så vidare. När jag kommer till givande till andra, då kommer mina relationer till andra att kallas för det här. Det vill säga, om jag från början inte definierar mig själv i min förbindelse till de andra, då börjar jag inte med buden. Jag börjar inte med min egen korrigering, för jag är trasig. Det är det här som är sönderfallet. Allting måste vara riktat mot de yttre, mot min omgivning. Och så långt bort som möjligt, och enbart därigenom korrigerar jag den här splittringen. Och när jag kommer till dem, då tar jag emot det här omformade ljuset. Jag börjar förändras, jag börjar komma till förändringar. Vilka jag omger mig med en talit. Sveper om mig. Jag har redan kommit till tillstånd av tvillin. Det här är redan maskin och så vidare. Var upptäcker jag de här symbolerna, de här påbuden? Jag upptäcker dem i förbindelserna med andra som jag utför i enlighet med skaparens bud. Och det finns ingen annan plats, det vill säga. Berätta för mig, ge mig en plats att arbeta på. Det finns ingen annan plats. Jag har ingen annan arbetsplats, bara i förbindelsen mellan mig själv och andra. För den här förbindelsen, den är trasig, och det är den som måste korrigeras. Vi måste korrigera den. Det är det här som är kärlens sönderfall, eller synden med kunskapens träd. Det spelar ingen roll hur du kallar det. Fråga. Så allt jag gör, det gör jag för skaparens påbud. Jag går ut till andra på grund av skaparens påbud. Men hur skulle det kunna vara på något annat vis? För du har ingen böjelse för det här. Du måste arbeta mot ditt begär här. Ursprungligen, låt säga att det redan finns skaparens bud här. Okej, visst att det är egoistiskt och så vidare, men... Så, från den här punkten, det är i själva verket egoistiskt. Jag går ut till människor och jag vet att jag gör det egoistiskt, men... Som ett resultat av skaparens bud, och det finns en process som kallas för ljuset, som omformar, som redan trycker in den här formen i mig, så innebär den här handlingen att älska sin nästa som sig själv. Och att, och frasen avslutar med, för jag är skaparen din Gud. Vad är skillnaden mellan det och att sätta på sig ett tvillin, för det är också skaparens påbud. Så den här intentionen som är egoistisk, lulishma, den intentionen jag lägger till, är den också, den är också falsk, för att jag gör det för skaparens skull, inte för min egen skull. Så det finns ljuset som omformar, som är skillnaden mellan det här och det där. Så jag förblir som en fundamentalistisk islamist. Jag vet inte... Varifrån har du en korrigering av att sätta på ett tvillin på din hand eller ditt huvud? Jag säger inte att jag är emot det, Gud förbjuder. Nej, det här är vårt nationella ramverk. Man måste göra det, men vad ser du att det förändrar dig? Från dag till dag blir du van vid att göra det på ett mer och mer mekaniskt sätt, och utan att göra det mår du dåligt. Det är inte så att du opererar mot din onda böjelse, utan arbeta för din onda böjelse. Om jag gjort det i ett år, då kan jag inte sluta med det längre. Jag är rädd att jag kommer få något straff, eller att jag kommer att gå miste om en bit av himmelriket eller någonting annat sådant. Om jag gör det på det här viset, hur kan jag vara så avlägsen från fundamentalister? Ja, en vana blir till en andra natur. Ja, det stämmer, och därför kan du inte lämna det. Men du väcker det inte mot att förnya din intention hela tiden, utan det är motsatsen. Du sätter på dig din tvillin automatiskt. Men jag går också ut till allmänheten automatiskt. Nej, varje gång har du massa saker att inkluderas i allmänheten med, och du får omformande ljus hela tiden som ger dig större och större svårigheter. Nej, nej, det är naturligt. I de här vanorna som du utför som är religiös, och jag går, Gud förbjuder, inte emot det. Jag vill bara analysera vad som är sant. Mitt tillstånd eller min roll eller mitt yrke, det är att analysera sanningen. Det finns inga som har rätt eller fel. Det kan vara islam eller kristendom eller judendom, det spelar ingen roll. Jag är en forskare till den punkten. Jag studerar det. Jag sedan analyserar det. Vi har verkligheten, vi har skapelsen, vi har en övre kraft. Vad är det som pågår här? Så jag har bara en sak. Vilka handlingar bringar en förbindelse till skaparen? Ger oss det omformande ljuset? Och sedan definierar han det här. Och inte bara han utan alla kabbalister. Det var det att handlingarna, som det står skrivet, älskar det nästa som jag själv, är den allmänna regeln i Toren. Och vad innebär det? Att ljuset opererar bara i den här riktningen. Älskar det nästa som jag själv. Jag har skapat den onda böjelsen och jag har skapat Toren som en krydda. Ljuset i det omformar. Det är därför han säger att det bara finns ett bud. Det finns ingen mer, det finns bara det här. Du har utfört alla möjliga sorters portar. Alla de här buden som du säger att vi måste följa, att fylla in och ta lite. Alla, ja visst, de gjordes för att vi ska hålla folket, för att vi ska rikta dem senare mot inre saker. Och varför byggdes templet? För att vi inte skulle kunna ha gjort de inre handlingarna? Jo, visst, men inte för alla. Så vi gjorde det också. Men ersätt inte det här med det där. Så du säger, är inte det här tillräckligt? Och vi ser att det inte är det. Men vi ser att Toran inte begär det här i ursprungligen. Toran handlar bara om att älska andra. Och att älska andra, det finns inte i någon person med en talit eller ett fyllin eller alla de här sakerna. Bara gentemot en vän. Och det innebär inte att jag sitter i synagogan med honom. Utan jag måste gå ut och verkligen bry mig om människorna. Vad är påbudet? Inte i den här världen, inte i nästa värld. Det vill säga, jag måste ta emot från honom, från en plats, korrigeringar, stiga över mitt ego. Att bara bry mig om skapelserna eller varelserna, det är inget problem. Vi har sociala skyddssystem. Nej, enligt med skaparens bud är det bara det här som jag har att bry mig om. Jag måste neutralisera mitt ego helt och hållet. Att vara en sann givare. Ja, jag frågar. Men det här att vara en sann givare. Och den här interaktionen som leder en människa till en konstant analys, det är den rättfärdiges arbete. De här människorna, de har redan kommit till tillstånd av lishma. De har engagerat sig i verkligt lidande, givande och tagit hand om människor. Så är frågan. Ja, så fram tills vi når det tillståndet av lishma för skaparens skull. Hur kan vi agera och agera i gruppen från början, precis som Rabash säger, gör arbete i gruppen, börja arbeta på förbindelsen med vännerna och försök att bringa den här idén, vad det innebär med skaparens påbud, fram till personen har nått för skaparens skull. Då måste man redan gå ut till allmänheten då. Nej, vi tänker inte på det här viset. Först och främst måste vi bygga gruppen och att gå ut till allmänheten. Det är också under villkor att det hjälper gruppen. För utan att jag tar emot rätt grund inom gruppen har jag ingen anledning att gå ut. Inte ens den här breda allmänhet som vi nu går ut till på alla möjliga platser. Det är för att vi ska ha ett större behov av att förenas inåt. Det är som ett par som skaffar barn och det ger dem en nödvändighet av att vara tillsammans. Men vet, det finns sådana barn som inte har några barn, Gud förbjuder. De har ingen associering, de skiljer sig. Och därför är det här att gå ut till allmänheten, det handlar inte om att gå ut till allmänheten, man måste sprida sig. Nej, vi måste först och främst upprätthålla oss själva som förenade, som ett konglomerat. Och då har man en dubbel nytta, att man både bryr sig om de andra i enlighet med skaparens bud, och man har också en inre kraft i gruppen. Då man hela tiden förenas för en inre förbindelse i gruppen, och då har vi möjligheten att ta emot kraften från ovan. Det fungerar på det här viset. Här har vi gruppen, och här har vi den yttre allmänheten. Och här har vi skaparen. Och på det här viset verkar de verkligen på ett ömsesidigt sätt. Och skaparen verkar genom dem på oss. Och i korthet, tills det blir en. Och i och med det här kommer vi att avsluta och fortsätta imorgon. Söndag, enhetsdag på CapTV. Klockan 17.30 kommer vi att fortsätta med en integral utbildning med Rav Lightman. Vi bjuder in alla till att följa oss på kia.tv eller svivetvall. Vi har en kongress i Europa, i Bulgarien, i Borovits. Den nya världens gryning, 1-3 november. Vi bjuder in alla vänner att var med oss där, och detaljer kan man få på www.eurocongress.info. Ha en underbar dag.